Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Dagens gäst är en kvinna som är kostrådgivare, hon är hälsocoach, hon är PT, hon är yogainstruktör med mera. Och har utbildningar från New York och Göteborg. 2010 så flyttade hon med sin man från Göteborg till en liten stuga i skogen vid en sjö. Och då tänker ni, bodde de i Göteborg, då kanske de flyttade en bit utanför Göteborg. Men nej. De flyttade till Australien. Välkommen, Kristin Kjeldin.
Tack så mycket, tack så mycket.
Det är så mycket, mycket spännande jag skulle kunna fråga dig om. Men jag har valt, för att vi ska kunna begränsa det här på något sätt, att prata dels om ert lilla söta hus och ert boende. Som man brukar kalla för tiny house eller tiny living. Det ska bli superspännande. Och att följa sitt hjärta med det ni gjorde, att flytta till andra sidan jordklotet. Och du är också intresserad av, ska vi kalla det, ett giftfritt liv. Och det tycker jag också är superintressant. Så att om vi koncentrerar oss på de tre så får vi se hur mycket tid vi får över sen.
Ja, så, absolut.
Ja. Om du, förutom det jag sa då, får 30 sekunder på dig att förklara, vem är Kristin Kjeldin?
30 sekunder?
Ja, du kan få 60 då.
Tack så mycket. Jag är en väldigt hälsointresserad tjej, kvinna kanske man kan kalla sig nu för tiden. Som började med idrottsvetenskap i Göteborg precis innan vi flyttade därifrån. Efter att vi längtade efter lite mer sol. Så då hamnade vi i Australien. Och nu bor jag här med make, två barn och en hund. Vi börjar där.
Ja, så familjen växte när ni kom till Australien.
Ja, precis. Hunden, vi gjorde faktiskt vi flyttade hit 2010. Men vi flyttade faktiskt tillbaka till Sverige i slutet av 2014, så vi var hemma i två vintrar.
Okay.
Med tanken att vi skulle flytta hem till Sverige för gott. Men efter två vintrar så klarade vi inte mörkret längre. Så vi flyttade tillbaka.
Min första fråga var sen egentligen, ni följde ert hjärta och sånt älskar jag. Jag tycker ofta man, om inte minst jag själv, då, så har man drömmar men man vågar inte riktigt ta steget, så du var ju inne lite grann på det, men varför flyttade ni till Australien och hur tänkte ni kring det?
Jo, vi hade gjort vår första långresa precis året innan och då var vi bland annat i Australien och Nya Zeeland. Och sen när vi kom tillbaka till Göteborg, då kände främst jag var det som drev lite på och kände att nej, men jag vill jättegärna testa att bo utomlands i alla fall. Sen kan man alltid komma tillbaka, men jag vill testa så får vi se vad det leder till. Och sen var det Australien och Nya Zeeland som vi hade främst fastnat på just under resan. Så då tittade maken, han jobbar som ingenjör och tittade runt lite vad han skulle kunna jobba någonstans. Och tog kontakt med ett företag som var just i Brisbane och fick jobb där. Så då blev det att vi flyttade dit först. Så det var liksom jobbet som styrde staden och landet.
Och det var klimatet som lockade.
Ja, precis. Ja, klimatet och ett nytt och annorlunda, nya insikter och lärdomar, utmaningar.
Ja.
Men framförallt klimatet som tog oss så pass långt bort från Sverige.
Mm. Ja, alltså jag och min fru älskar också sol och värme så att, och vi är nära pensionsåldern nu så att nu går vi och pratar, eller mest jag pratar om att inte flytta till Australien men i alla fall att kanske köpa ett hus eller en lägenhet i södra Spanien, tänker vi på solkusten. Mm. Så att vi är lite åt det hållet också så vi får se.
Mm.
Även om det inte är så drastiskt så är det ju, det är lite jobbigt med hösten, vintern och tidig vår här i.
Ja, det är lite för lång tid som det är mörkt.
Ja, exakt.
Det är tufft.
Ja.
Men vi flyttade på ett sponsrat visum då, så vi hade en tidsbegränsad tid att vara här. Så, och tanken var att vi hade inte så mycket planer, utan vi åker ner och ser vad som händer. Vi åkte ner med varsin resväska, så vi hade ju ingen aning om att det skulle bli så många år som det blev.
Precis. Jag funderar lite på hur, nu lät ju det som att ni är ganska vana, eller var vana resenärer, men jag minns när min dotter, hon åkte i och för sig ensam, och hon åkte väldigt tidigt, jag tror hon var 18 år, så åkte hon till norra Thailand ensam, och jag sa till, för jag hade rest en del ensam också, så jag sa att det första dygnet kommer du ligga och gråta, och sen kommer det bli jättebra. Och så direkt när hon kom fram så ringde hon hem och grät. Och efter ett dygn så blev det jättebra, då hade hon hittat nya kompisar och så. Men hur upplevde ni den första tiden efter ett sånt drastiskt beslut ändå att flytta till Australien? Minns du det?
Ja, väldigt blandade känslor var det ju. Det var ju, vad 17 har vi gjort? Vad håller vi på med? Samtidigt som att gisses var spännande. Det här är ju bara pirra i hela kroppen och supertaggade. Så det var väldigt blandat. Men det är ju säkert en helt annan grej om man har gjort det själv. Nu hade vi ju varandra.
Ja, exakt.
Och det gör ju jättemycket. Vår relation växte ju jättemycket av det också. Mm. Komma till ett nytt land med allting nytt och ingen kunskap om mycket. Yes. Och lite knagglig engelska.
Ja, den har ni säkert tränat upp.
Men så spänningen var det egentligen som man tänker på mest just den första tiden. Spänningen av allt det nya.
Mm. Som jag är inne på, så är det ju kanske de flesta som har sådana här drömmar, de vågar aldrig ta steget. Så en rent hypotetisk fråga då. Hur tror du att du skulle ha känt dig idag om ni hade fegat ur och bara gått och drömt om Australien och aldrig tagit steget?
Det tror jag att jag hade varit. Jag var den mest drivande. Skulle någon fega ur eller tveka så var det maken, så då hade jag nog dumpat honom. Och stuckit själv. Ja. Nej då. Nej, men jag tror att jag hade definitivt gått och haft tanken i bakhuvudet och ångrat mig att, ja, varför provade jag inte ens? Det är ju ofta så. Alltså, har man ett hem som Sverige och sån trygghet, så vet man att man är välkommen tillbaka hem.
Exakt.
Och det funkar bra att prova och även komma tillbaka utan att det skulle vara som ett misslyckande. Det spelar ingen roll. Men jag tror att jag hade haft lite tankar kring det och ånger.
Exakt. Alltså, ibland så nästan vad som helst i livet så brukar jag säga, vad är det värsta som kan hända? Och det är ju översättningsbart till det mesta, tror jag.
Mm, jo, det är ju det. Absolut.
För det man är rädd för är väl alltid att det inte blir bra och sådär.
Ja. Men som du säger, det är inte så att det handlar om liv och död.
Exakt.
Utan det är verkligen, det är ofta bara i ens huvud att allt kommer under om det inte funkar.
Exakt.
Mm.
Mm, vad är det bästa med Australien då?
Klimatet är ju underbart. Nu är ju Australien ett megastort land med olika klimat. Men förutom att det är lite väl varmt på sommaren, så är det väldigt härligt klimat. Så mycket tid då för att vara utomhus. Lätt att vara barfota året runt och spendera mesta tiden av vardagen utomhus. Och det är ju ett stort, stort plus. Och sedan är folket väldigt öppna och hjälpsamma och vänliga och småpratar. Och jag kommer ihåg tidigt när vi flyttade ner, så ledde jag min cykel utan att jag hade punka, men jag ledde min cykel. Och så var det bara en liten sträcka, det var minst 3 personer som stannade och frågade om jag behövde hjälp. Och ja, det är typiskt, alltså, de är väldigt hjälpsamma och öppna, så att det är väldigt härligt.
Mm.
Man känner sig, vi kände oss snabbt välkomna och lätt att träffa folk och så. Så att lite skillnad mot i Sverige, där vi är lite mer reserverade kanske.
Mm.
Ja. Men självklart varierade.
Jo, men så är det. Är det på östra Australien ni bor?
Ja, precis. Mm.
Finns det årstider där?
Ja, urinvånarna, lokalbefolkningen tycker ju absolut att det är 4 årstider. Men jag ser det som 2, sommar och vinter främst. Sen skiljer det. Men absolut, så är det, på vintern har vi 5-10 grader på natten. Plus, och dagtid runt 20.
Mm.
Och sommaren då, ja, 20 nattid och 28 i snitt dagtid.
Ja, vilket gillar du bäst?
Vintern.
Mer som svensk.
Det är som svensk sommar. Ja, det är perfekt.
Vad saknar ni mest med Sverige, eller du?
Familjen, helt klart.
Mm. Det är en bil.
Mm. Mm. Ja då, det är det. Vi är tacksamma för videosamtal och den typen av teknologi.
Jag har ju försökt att researcha lite och då skrev jag ner ordet levnadskonstnärer. jag har för mig att det är så att ni jobbar inte 5 dagars vecka som många andra gör, utan ni nöjer er med, är det typ tre dagar i veckan?
Ja, fram till förra året. Fram till förra året har vi levt ett vanligt liv, ja, kan man väl säga. Maken var fast anställning och jobbade måndag till fredag och bodde i ett kvartershus. Men då bestämde vi oss för att bygga ett litet hus och därmed få mer frihet och kunna gå ner i arbetstid. Så nu är väldigt flexibelt, men tanken är att maken jobbar 5 dagar i veckan fast halvtid, så att han jobbar 4 timmar om dagen.
Okej.
Okay. Så det är så. Och sen så gör jag lite när det funkar och så. Vi har ju 2 små barn.
Mm. Just, och du är lite mer flexibel i ditt arbete.
Ja, jag ser mig som främst mammaledig nu. Jag har en dotter på 7 månader och 3 år. Precis. Men gör lite grejer här och där, lite olika projekt.
Mm. Då är ju min nästa fråga, vad gör ni när ni inte jobbar?
Ja, med 2 små barn så går tiden. Ja, det är mycket familjetid. Men ja, tiden går väldigt med 2 små som konstant har någonting på gång. Men det blir ju mycket strandutflykter och lite sådär. Typ av grejer som vi inte skulle göra annars.
Hur långt tar ni till havet?
10-15 minuter med bil.
Mm.
Så vi bor precis vid en sjö och så har vi hav. Bilavstånd.
Ja, just det. Så det är badmöjligheter i sjön också som ni bor vid.
Mm. Mm.
Underbart.
Ja, det är skönt.
Då tänkte jag vi skulle komma in på ert boende. Och det roliga är att min son fick in mig på det här med tiny house och tiny living för något år sedan. Åtminstone att jag fick lära mig begreppen och vi såg något tv-program tror jag och även följde några på Instagram. Så att det är någonting som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Och om jag förstått det rätt så är det cirka 1 år sedan ni flyttade in i det här lilla huset.
Mm. Mm.
Och som du redan har sagt så är ni, det är en stor familj. Det är 2 barn och en hund också, plus er 2 då. Och vi ska väl säga också, jag har för mig att du sa att det var 8x3 meter, så 24 kvadrat, kan det stämma?
Ja, precis, det stämmer.
Ja, plus ett sovrum.
Efterforskat bra. Plus 2 loft.
2 loft.
Mm. Så, och de är ungefär 5 kvadratmeter var, så 34 kvadrat om man räknar med loften då.
Ja, ja, det är alltså det är superspännande. Vad gjorde att ni kom på den här idén?
Det var faktiskt maken som började titta på YouTube-videos och clips om detta, och då hade jag inte någon aning om vad det innebar, så jag tänkte han kan snöa in sig på lite olika ämnen emellanåt, så jag tänkte att det kanske bara är någonting som han vill titta på för nöjes skull. Men sen frågade jag honom, vad är det för skojs skull, eller det ligger något bakom det här? Nej då, det är mest för skojs skull, fast det är ju intressant. Och sen började vi då diskutera, är det en möjlighet? Första vi tänkte var, nej men det går ju inte, vi har 1 barn redan och en hund. Hade vi varit själva så hade det varit kanske en sak, men nej. Så vi avfärdade det lite sådär. Och sen så gick väl jag för mig själv och han för sig själv och tänkte lite, men varför? Varför inte egentligen? Så då började vi mer se på fördelar och hur skulle vi kunna lösa detta och vad har vi att vinna av det och varför skulle vi vilja göra det?
Mm. Och vad var skälen?
Ekonomiskt är ju en stor del. Istället för att betala mycket hyra och andra utgifter, så just nu hyr vi ju marken här där vi bor, som är $50 i veckan. Så 300 kronor i veckan kanske. Något sånt.
Mm.
Lite i alla fall. Och sen så är det friheten, så att det gör då att maken kunde jobba mindre Och hade en önskan om att starta eget, så då vågade han ta det steget också. Mer familjetid, ja, friheten och sen då att komma närmare naturen, både att bo i skogen och att leva mer enligt naturen och hållbart.
Precis.
Så flera anledningar.
Mm, ja, superspännande. Vad vet du exakt vad som räknas som tiny house? Finns det några liksom exakta mått?
Nej. Det gör det inte. En del säger att det är under 37 kvadratmeter.
Okay.
Som ett mått. Och en del säger att det är flyttbart och på hjul.
Mm.
Nej, så det är inte vad jag har förstått.
Nej. Och erat står på hjul?
Ja, precis. Vårat är på hjul.
Ja.
Men de flesta som bygger mått enligt mått är för att kunna dra dem med bil.
Mm.
Då är det standardmått för det.
Okej.
Okay. Så många bygger just...
Vad sa du?
Ja, så många bygger just efter de måtten. Men ja. vi valde att bygga större än det.
Mm.
Så får lastbil dra den bredlast.
Ja, okej. Okay. Så det går att flytta den ändå?
Ja, precis. Mm, det gör det. Mm.
Vad är det mest spännande som ni har upptäckt med att bo som ni gör nu då i ett tiny house? Jag tänker både praktiskt och mentalt egentligen. Vad är det mest spännande ni upptäckte?
Mest spännande är ju att leva närmare naturen och efter naturens villkor. Just med solpaneler och komposttoa och regnvattentank. De bitarna. Vi är inte uppkopplade till någonting. Och just hur mycket man har lärt sig av det. Och ja, hur häftigt det känns att verkligen anpassa sig. Att nej, men nu är det ingen sol här. Då kan vi inte tvätta än. Eller får vi vänta eller göra. Vissa saker gör vi. Eller tvätta och tvättmaskin och diskmaskin kör vi bara på dagen till exempel. Just för att vi vet att solen går ner. Så vi ska hålla strömmen under natten också till nästa dag. Så det är mycket sånt man inte har tänkt på innan.
Så på något
så det, det är den största grejen.
Ja. Så att det är inte bara ett tiny house, det är verkligen tiny living också. Att ni har hänsyn till mycket annat också. Det är inte bara husets storlek som är viktigt.
Nej, precis. Nej, absolut inte. Utan det är lika viktigt att försöka leva mer med naturen.
Mm.
Istället för att man inte har en tanke på vad... Liksom jag trycker på en knapp och så får jag ström. Men jag vet inte vad det innebär egentligen. Och spola min toa, visst grejerna försvinner. Man har ingen aning. Utan... Ja, det känns riktigt bra.
Mm. Ja.
Och sen också då insikten av hur lite man behöver.
Exakt.
Vi har aldrig varit några samlare, men nu inser man ju ännu mer att det är väldigt lite.
Mm.
Och då har vi ändå två små barn.
Ja, det är fascinerande. Och det måste ju också vara en spännande upptäckt, just det här att man inte behöver allt man tror att man behöver i livet.
Mm, mm. Men det har varit en gradvis, det är inte sista året som har. Så att för oss har det inte varit en jättestor övergång.
Nej.
Just med materiellt, utan det är mer ytan.
Just. Hur bodde ni innan?
Vi bodde i ett litet hus. Så det var tre rum och kök, tror jag.
Mm. Just. Och nu är det i princip ett rum kan man säga då.
Ja, precis. Ja, ska man försöka stänga om sig så får man ju gå in i badrummet.
Ja, just det. har ni förändrat?
Men vi har ju veranda också. Vi har ju byggt veranda som är
liksom
ett extra rum för oss.
Ja, precis.
Och det är ju rymligt och stort, så det gör ju jättemycket. Så innan, de första månaderna innan det var ju stor skillnad när vi inte hade den. Nu blir det som ett stort uterum, så det är ju jättehärligt.
Precis. Ja, har ni förändrat era köpvanor på något annat sätt nu när ni lever på ett annat sätt?
Vi har inte direkt varit några shoppare tidigare heller. Men självklart så har vi medvetenheten ökat om att nu har vi ju ännu mindre yta, så vi måste tänka till en gång extra.
Mm.
Men sen är den här konsumtionshetsen har vi ju försökt hålla oss.
Det är nog ett spår den ska i där. Ja. Ja, nej, men det är just den här konsumtionshetsen, den är ju något man borde tänka på mer än man gör, absolut.
Ja, det är så lätt att hamna i det här, fokusera på materiella och vi ska renovera och vi ska byta och vi ska köpa nytt och vi ska hela tiden utan att, men varför? Mm. Varför?
Det är inte det lyckat lite.
Nej, precis.
Då tänkte jag att vi skulle komma in på ett annat av dina intressen här, och det är ett gift för ditt liv har jag kallat det. Hur föddes det intresset?
Det var främst två anledningar. En av var att jag började lyssna på podcast. Så det är ett väldigt bra sätt att lära sig ny information. Så det gjorde att jag fick upp ögonen och började ifrågasätta både mig själv och det runt omkring mig. Och så fick jag en diagnos som innebar att jag hade obalans i hormonerna. PCOS heter den. Mm. Och det gjorde också att jag blev nyfiken då på att vad innebär detta, för att lösningen var en tablett och jag var inte intresserad av en tablett p-piller i den här varianten då. Utan ville då att kroppen skulle fungera på egen efter egen förmåga. Så då fick jag göra lite efterforskningar och då kom jag in på just kemikalier i vardagen och i, ja, överallt.
Mm. Det var egentligen, ja, men det låter bra. Jag är också, alltså, så gott det går motståndare till läkemedel. Så för, jag tror snart 10 år sedan så ville läkarna börja medicinera mig för högt blodtryck. Men jag försökte också göra andra åtgärder och jag äter fortfarande ingen blodtrycksmedicin. Så det är intressant.
Mm. Ja, det är bra.
Men du, hittade
det finns så mycket man kan göra.
Precis. Du hittade ändå att orsaken till dina hälsoproblem då kunde vara gifter, var det så?
En bidragande orsak, det var ju sömn, stress, kost, liksom hela pusslet. Men absolut är det en stor del i det.
Mm. Just. Var, om du skulle rekommendera, jag är själv intresserad, nu har inte vi gjort jättemycket, men vi har slängt ut all plast ur köket och lite sånt där. Men vad rekommenderar du att man börjar om man ska börja tänka i de här banorna, och vad är värst, alltså vad är den värsta giftkällan i vardagslivet?
Det är svårt det här med vast och bäst, det som vilken kost är vast och bäst. Vi är så olika allihopa, olika livsstil och olika personer, och så att det är svårt att säga. Generellt, eller jag började med kosten, den biten, för att det vi äter bygger våra celler och det tycker jag är en viktig del att börja med. Och det är ju så mycket, just i moderna samhället vi lever nu är det ju kemikalier tyvärr överallt, vi överöses med det från luften och vattnet och maten och produkter och miljön. Så att egentligen spelar ingen roll var man börjar, utan allt belastar kroppen och inflammerar oss. Så vad vi än börjar med så minskar vi den belastningen. Så det är egentligen en smaksak om man vill börja med kemikalier i hemmet. Eller om man till exempel använder mycket smink, om man vill börja med den biten. Eller... Mm. Men kosten
var... Jag tänkte
att
vi gå igenom några delar i det här. Om vi börjar med produkter för hemmet då. Hur illa är det egentligen? Vi köper inte rengöringsmedel med någon tanke på att det ska vara giftfritt och så, utan vi köper rätt ifrån affären Ajax och typ det. Vad säger du om det? Just produkter för hemmet?
Då säger jag att börja med att läsa ingredienserna och försök efterforska lite på det som finns på ingredienslistan. Och vad de har för sammanlänkningar med till exempel hormonstörningar eller olika former av hälsoproblem. Och det påverkar, det är inte bara oss, utan det rinner ut i vårt vatten och det kommer ut i vår jord också, i marken och allt. Så det handlar inte just när det gäller städ och tvätt. Men sen är det ju också vad vi tar på huden. Det är ju en bit också som jag vet att jag läste en artikel om att snittkvinnan exponeras för 300 kemikalier per dag.
Oj.
Ja, det är ganska mycket. Men det beror på självklart då hur mycket, ofta mycket ifrån smink.
Mm.
hudvårdsprodukter, deodoranter, parfymer, bara parfymer. Begreppet fragrance står ju ofta som en tillsatt, just för att göra en fin doft. Så är det många innehållsförteckningar på skönhet eller tvätt- och städgrejer. Och bara det begreppet kan innehålla 100 till 1 000 kemikalier. Så att det är helt oreglerat. Ja. Och det är det som är det tråkiga. Att det, den industrin just där med kosmetika och den biten är ju väldigt oreglerad. Så det är mycket skadliga ämnen, precis, tyvärr. Och bara barn, nyfödda barn, det här är också väldigt hemskt. Bebisar föds med över 250 kemikalier i sitt blod.
Herregud.
Som har kommit innan de ens har tagit första... Ja, precis. Ja. Ja, det är studier som visar att 80% av toxinerna från mamman övergick till bebisen.
Herregud.
Efter, så de tog blodprov då under graviditeten och sen när bebisen var född. Så att det är ingen bra början att börja så.
Nej, exakt. Och är det så att de flesta av oss tänker inte på att det vi har på huden går rätt igenom liksom? Man tänker att det
Ja, precis. Man tänker att man kanske har sitt lilla skydda, men det går ju rakt in i blodet. Så att man ska ju tänka att det jag sätter på huden ska jag kunna äta genom munnen, för det är samma, samma sak där.
Precis. Men var...
Men det värsta egentligen med just, eller vad jag tycker då, med kemikalierna och de här gifterna, det är att det är väldigt, det är mycket vi inte vet. Det handlar inte bara om det vi kan se på ingredienserna, utan det handlar om det som händer när mat produceras, till exempel besprutningar på den biten och hur djuren, vad de äter och gifter som vi får via dem. Och vattnet och det som sprutas i våra parker och det som sprutas i våra möbler och den biten som målarfärg och sådana saker som man inte kan, man kan kanske läsa sig till, men mycket kan man inte läsa sig till, för det händer. Maten besprutas utan att vi liksom kan läsa om det sen. Det står inte på vårt äpple hur många kemikalier som har använts i processen, tyvärr.
Nej. Hur är den biten i Australien med just kost och besprutning och gräsbetade djur och allt vad det är?
Nej, den är inte så bra. Tyvärr, det används mycket kemikalier här, det gör det. Glyfosat är ju en stor som är i Roundup.
Okej.
Okay. Och den sprutas ju på lekplatser och stränder och över vete ju främst, behandlas med den innan skörd. Och det är sånt man inte har någon aning om, men det påverkar oss som en antibiotika och dödar av goda celler i kroppen. Och,
okay.
Ja, och såklart skadar ekosystemet.
Vet du om det är förbjudet inom EU?
Nej, det tror jag inte. Det är väl vissa länder som... Men det tror jag, i så fall är det nytt. Men det låter jättebra. Vi hoppas på det, så vi säger ja.
Det var nog en dröm. Det var nog en önskedröm bara.
Ja, men det, jag vet att det i alla fall kommit upp. Det, länder som börjar förbjuda och sådär. Så att det... Ja.
Men när ni handlar mat då, är det ekologiskt ni letar efter eller?
Ja, precis. Ja. Ekologiskt och närodlat.
Ja. Så, och det är inte svårt att hitta?
Nej, inte där vi bor. Och här är så mycket marknader och lokala gårdar som vi kan gå till. Så det är väldigt bra.
Ja, och produkter för hemmet?
Generellt, i vanliga mataffär så finns det mer utbud av ekologiskt i Sverige än här. Måste jag tillägga.
Okej.
Okay. Så går man i vanlig ICA motsvarande här i Australien, så finns det inte alls som det gör hemma. Nej. I Sverige.
Nej. Så. Jag tänker på produkter i hemmet då, köper ni det i en vanlig affär eller köper ni det på några specialaffärer också?
Menar du städprodukter och så? Eller?
Städ och tvätt. Mm.
I vanliga affärer tror jag inte det finns något. Nej. Även om det står naturellt på framsidan. Eller, det är också en grej som är väldigt viktig att vara medveten om. Att marknadsföringen, man ska aldrig titta vad som står på en framsida av en produkt. För att där står ju alla positiva bra ord. För då är det lätt att hamna just att den här är helt naturlig tvättmedel till exempel. Sen tittar man på baksidan så är det inte det. Så jag har inte sett någon ren produkt i en vanlig mataffär. Så jag beställer från andra. Som till exempel i Sverige kan man beställa från Jordklok. En bra hemsida.
Det känner jag igen, ja. Precis.
Mm, det kommer jag ihåg. Ja, nej, så det att göra sina efterforskningar inom varje område.
Ja, precis.
Och sen finns det ju andra som har gjort jobbet för det, så att känner man någon eller litar på någon annan så är det bra att ta rygg. Så slipper man göra allt jobb själv, för det är onödigt.
Ja. Du var inne på det här med marknadsföring, och det tycker jag känner igen ifrån mat och dryck också. Att man ibland kan hitta paket som ser ut som rena hälsokosten. Och då är det någonting som de har hittat en sak då som är bra. Så tittar man på innehållsförteckningen så är det 150 saker som inte är bra.
Ja,
men det blir lätt att man luras som kund.
Ja, verkligen. Ja, det är så viktigt att ifrågasätta allt, verkligen.
Mm.
Allt på nyheterna och allt i affären.
Precis.
Man vill ju helst att allt i affären ska vara undersökt och godkänt för att det är helt ofarligt och säkert. Det är så man tycker det ska vara, men tyvärr är det ju inte så om man tittar på vad som är i så kallade mat och dryck som säljs.
Exakt. Vi har varit inne på hudvård, eller du har varit inne på hudvård. Jag funderar, en sak som jag själv har funderat på mycket de senaste åren är solskydd. Och eftersom ni bor i Australien så är väl det något ni funderar på också, kan jag tänka mig. För där tycker jag det finns olika tankar om det. Själv så har jag faktiskt de sista 2-3 åren försökt, trots 2 sorters hudcancer, så försöker jag sola, det kanske är just därför, nej men det kom nog tidigare, men försöker du sola utan solskydd, eftersom jag har läst att det inte ska vara bra, och då solar jag hellre 20, jag har en app som heter Min soltid, och så ställer jag in min hudtyp och var jag är på jordklotet och vad klockan är, och så ser jag där max hur länge jag kan vara i solen, och då är jag hellre i solen säg 20 minuter på varje sida och sen sätter jag mig i skuggan resten av dagen än att jag ligger hela dagen i solen med solkräm på. Har du någon kunskap om solkräm och solkräm?
Ja, det skulle jag säga att det gör du rätt i.
Ja, vad bra.
Ja, absolut. Nej, just i Sverige blir det svårt i och med att det blir vår och sommar ganska fort. Vändningen där, och så kommer man från vintern och då är det väldigt farligt. Eller farligt, men då måste man vara väldigt medveten om att ta det väldigt försiktigt. Gärna med kläder, var ute tidigt på dygnet och så. Men vanlig solkräm hade jag absolut skippat som du gör. Och vi använde sällan solkräm överhuvudtaget. Och vi har 2 små barn också. Och vi använder ingen solkräm på dem. Men vi, oftast är vi inte ute mitt på dagarna. Hatt har vi alltid på för att man vet hur lätt det är att bränna näsa eller huvud. Så viktigast att skydda där. Men annars kommer ju mycket solskydd kommer faktiskt genom kosten. Så att äter vi rätt fetter så bildar vi skydd inifrån.
Jaha.
Så att jag har ju 7 månader som 3-åring och bor i Australien. Och de springer nakna mest av tiden. Och de har inte bränt sig.
Nej.
Och jag har aldrig smörjt in hela kroppen eller sånt. Om jag smörjer in så är det näsa och kind.
Ja. Det var lite spännande det här med kosten. Har du något specifikt kring kost? Solskydd?
Det är väl främst fetter. Som, och även fettlösliga vitaminer. D, A, E, K.
Ja.
Som hjälper till att skydda inifrån.
Ja, just det.
Men nu för tiden äter vi ju inte fetter på det sättet som vi har gjort förr. Med mättade fetter och mycket omega-3 istället för omega-6. Kött från hela djuren och den här biten, utan nu har vi ju hamnat mycket på vegetabiliska fetter som istället inflammerar och lågfetter och skippat det här fullfeta.
Mm.
Så jag tror att det har en stor inverkan.
Jo, det är superspännande att höra eftersom jag själv håller på och jobbar en del med just omega-3 och omega-6, och jag har ju eller erbjuder en test där man kan testa balansen mellan omega-3 och 6. Och det är, ju mer jag satt mig in i det, desto mer spännande blir det. Just det med solskydd, det är möjligt jag har hört det, men det var inte superklart för mig att det har också med solskydd att göra. Så det är
men allt, ja, nej, det är så mycket som man inte har tänkt. Första gången man hör det så tänker jag, oj, det har inte, det låter ju konstigt fast ändå spännande. Men sen är det väldigt logiskt mycket ändå att allt kommer ju inifrån. Hur vår hud mår och skyddet det har, det kommer ju inifrån.
Ja, exakt. Det har säkert någon koppling till immunförsvaret det också, att man har ett starkt
immunförsvar. Ja, precis.
Skyddar huden också.
Men självklart ska man ha respekt för solen, det är klart. Det är ju inte bra att bränna sig. Nej. Men man ska inte vara rädd för solen.
Nej.
Det är värre det.
Precis. Jag har hört att det finns någon studie som man gjorde på någon båt som gick över världshaven, och då visade det sig att de som jobbade nere i, ja, inne i båten kanske.
Ja, det känner jag igen.
Ja, de fick mer cancer än de hudcancer än de som jobbade på däck hela tiden.
Mm.
Så att ja,
ja, frågan är om det är solen eller om det är annat.
Precis. Hur är det med innehållsförteckningar i Australien? Är de duktiga på att skriva ut allt, och finns det sådana lagar och regleringar?
Nej, det är ganska likt hemma skulle jag säga. Att om mat och så skrivs ut det mesta, men det är väl om det är under 1% eller något sånt där så behövs det inte skriva ut alls.
Nej, okay.
Och vad gäller kosmetika och den delen så är det ju inget överhuvudtaget.
Mm. Innan vi lämnar giftet helt och hållet, hur tänker ni kring kläder och möbler? Du nämnde det förut, men om vi säger kläder, letar ni aktivt efter bra grejer där också?
Ja, absolut. Och generellt ska jag väl nämna att vårt hus, en stor anledning eller en extra bonus att bygga eget och från början och litet, som har möjlighet att styra väldigt mycket av vilka material. Så vi gjorde ju väldigt mycket efterforskningar kring material på just giftfritt. För särskilt att bygga nytt, då är det ju ofta mycket avgaser och grejer som man inte vill sitta och andas in. Mm. Så vi har ju valt specifika då lim och färg och trä och golv och grejer som inte ska avge formaldehyde och de här bitarna som är negativa för vår hälsa.
Precis.
Flamskyddsmedel är ju väldigt mycket i både kläder och i soffor till exempel.
Mm.
Så det är också, och det är inte sånt, man går inte och köper en soffa och tittar på en innehållsförteckning eller, alltså det har man inte ens tänkt på innan. Nu blir det jättejobbigt när man ska köpa nya kuddfodral till exempel, behöver vi göra, och så då börjar en hel ny efterforskningsdel, och så ska man hitta produkter som inte är giftiga. Och då tycker man det ska vara mest naturliga på jorden att vi ska hitta giftfria produkter, men tyvärr.
Ja, det känns ibland som varken med sådana saker eller med kosten som jag har varit inne på eller med läkemedel, så alltså vi tror ju att stat och myndigheter och så ska reglera för att det ska vara positivt för oss. Men jag tycker de sista åren när jag har hållit på med det här med hälsa så märker man mer och mer områden där vi inte riktigt får hjälpen ifrån stat och myndigheter, utan vi får själva skaffa oss den kunskapen.
Mm. Ja, tyvärr kommer ju pengarna för befolkningens hälsa skulle jag väl tyvärr säga.
Precis. Men kläder då till exempel, kan ni köpa dem i vanliga klädaffärer eller får ni leta där på andra ställen?
Nej, för det första så i och med att vi inte har vinter och vi bor i skogen så går vi liksom shorts och linne. Och vi har inte varit vi är inte modeintresserade eller något sånt där överhuvudtaget, utan vi klär oss praktiskt och skönt. Och jag vet inte om, jag har en t-shirt här på mig och jag vet inte om det är positivt eller negativt, men den har jag haft i sista där 8 år skulle jag säga.
Mm.
Och den är fortfarande lika skön.
Det
är så att det, ja precis, det var väl inte den jag köpte, men nu så tror jag inte det kan vara något kvar. Nej, men så det vi letar efter, köper jag nytt då försöker jag leta efter till exempel ekologisk bomull. Okay. Gott certifierat och olika certifieringar för tyger också. Men annars försöker jag också tänka på att köpa second hand, återanvända det som finns istället för att köpa nytt.
Mm.
Och då har ju någon annan använt det. Ju längre tid det går desto mer försvinner ju av ämnena som sitter i tygen.
Okay.
Så second hand köper vi mycket.
Mm. Yes.
Till barnen är det ju smidigt också.
Precis.
Man får bara tvätta dem några gånger och vädra ut dem och så om de har tvättats i giftiga tvättmedel som luktar.
Precis, spännande. Ska vi ta lite kort om det här med eteriska oljor också? Det kan jag absolut ingenting om. Så berätta lite om eteriska oljor. Vad är det och hur använder man det och vad har det för effekter? Liksom?
Vad det är då, det är koncentrerade växtextrakt som kommer då från blommor och träd och rötter och tas fram då genom ångdestillering eller kallpressning. Och de kallas även växtens immunförsvar. De är väldigt potenta. Vanligtvis tänker vi att ötter är väldigt potenta. Men eteriska oljor är 50-100 gånger mer potenta än ötter. Så de är väldigt, en torkade ötter. Så väldigt starka, väldigt kraftfulla. En droppe pepparmynta till exempel är det samma som 28 koppar pepparmyntste. Om man dricker 28 koppar är samma som en droppe. Och en droppe citron från eterisk olja, det är, eller vad säger jag, nej, en flaska är det som är 15 milliliter. Den krävs 75 citroner för att göra.
Wow.
Men det, då använder man citronets skal, inte vätskan i juicen utan skalet. Så att, då förstår man att de är kompakta och fullspäckade med bra grejer. Så fördelarna med dem då är att de jobbar väldigt snabbt och effektivt för att de tas snabbt in i kroppens celler. Eller beroende på om du andas in dem eller om du använder dem på huden. Så de kan stötta hälsan på olika sätt. Samt då jag började det som att använda dem istället för vanlig parfym och deodorant. Så började byta ut de här kemikaliska parfymerna och dofterna till de naturliga varianterna. Så var så jag kom in på det. Så här, ja, minimera kemikalier och välja naturliga varianten. Och sen påverkar humöret väldigt mycket också. För bara genom att andas in en olja så går den här doften snabbt in till vårt limbiska system där våra känslor kontrolleras. Okay. Så att, ja, har man en uppiggande eller lugnande olja så går det, känner man snabbt effekten av dem.
Häftigt.
Ja, det är väldigt häftiga små flaskor av naturens guld skulle jag säga.
Mm. Jag tror det var ditt Instagram-inlägg igår som jag läste lite om eteriska oljor. Och om jag förstod så, ja, antingen andas då eller bara ta på en liten fläck på huden. Men även om man bara tar, så att man tar lite i pannan till exempel, går det ändå in i hela kroppen så att säga? Sprider sig?
Ja, precis. Ja, det är ju som att det tas upp av hela systemet. Det är främst tre sätt man använder dem. Och att andas in är det första. Antingen direkt från flaskan eller så finns det doftspridare man kan ha som står och pyser ut den här fina doften. Eller då applicera på huden. Men då är det viktigt att man använder basolja också.
Okay.
Så att man till exempel tar en droppe kokosolja först på handleden eller på halsen. Och sen lägger man lite olja på. Just för att det är så starka oljor.
Just det.
Och sen kan man även då använda dem i mat och dryck, i bakverk och en droppe citron till exempel i vattenglas.
Ja.
Istället för att pressa ur en citron så kan man ta en droppe så får man massa fina fördelar.
Mm.
Så det finns många sätt att använda dem på.
Kul.
Mm.
Vad är din favorit?
Oj, en. Det är svårt. Det är som att säga, vilket barn är din favorit?
Ja.
Nej, men de jag har, pepparmynta och lavendel är två som jag har haft i många år från början. Just för att de kan användas på så många olika sätt.
Ja, okay.
Så pepparmyntan till exempel är väldigt uppiggande och hjälper till med fokus. Så nu innan jag pratar med dig här så tog jag en droppe i handen. Och så tre djupa andetag. Så får man en sån här liten kick.
Ja.
Perfekt på eftermiddagen eller på morgonen när man vaknar. Verkligen vakna upp. Sedan är det bra för matsmältning och lindra illamående. Om man kommer ihåg att jag åkte båt någon gång och blev lite åksjuk. Så satt jag och doftade på min pepparmyntsolja. Hjälpte direkt när man magen lugnade sig. Så det är väldigt, väldigt bra. Och sen lavendeln tar vi en droppe på kudden. Till exempel innan vi går och lägger oss. Eller masserar in under fötterna. Sover vi gott?
Oh,
Och även på just efter solen, när man varit i solen och man har blivit lite rosaröd, så är lavendel också en väldigt hudvänlig olja.
Jaha.
Så det, ja, de är, går att använda på väldigt många olika sätt.
Ja, spännande.
Ja, de är.
Kul. Vi ska börja, jag vet att du har också två barn och en hund ju, och gå tillbaka till. Så vi ska börja avrunda. Är det något speciellt du tänker att du skulle vilja tillägga till det vi har pratat på?
Nej, jag tror vi har täckt en hel del av lite av varje.
Ja, det har varit jätteintressant. Jag brukar fråga mina poddgäster här om deras tre bästa livsråd. Det behöver inte handla om det vi har pratat på, utan om du har tre, ja, kanske saker som, har, som du själv har följt. Tre livsråd.
Första ska jag säga, tillbaka till det enkla. Back to basic. Och verkligen, för nu har vi tappat bort så mycket, tappat bort kontakten med oss själva och med naturen. Så bara komma tillbaka till att sova ordentligt, äta mat från naturen, röra på oss, dricka rent vatten, ta det lugnt och umgås med familj snarare än att fullspäckade aktiviteter och scheman och hets och karriärer och kämpa och mål och fullt ös gå in i väggen på den delen, utan komma tillbaka till det viktiga som kroppen behöver. Så det är ett. Och sen en som går in på det också, det är just att försöka leva i rytm med samklang med naturen så mycket som möjligt. Det är också något vi har tappat. Gärna gå barfota på naturens härliga jord och ljuset, försöka få ljuset på morgonen, inte bara sitta och titta på våra mobiler och datorer eller sitta inomhus i byggnader med artificiell belysning som också påverkar våra hormoner, det är som en kemikalie i sig, gift. Så just kontakten med naturen. Och den tredje är att både våga och kunna lyssna och lita på sig själv. Just att om kroppen signalerar någonting, försök att lyssna istället för att vi ignorerar. För lyssnar vi inte på de små viskningarna så skriker kroppen sen när vi har gått bra långt mycket värre. Och det här med att just lita på att du vet vad du behöver och din kropp vet vad du behöver, både vad gäller för att vara hälsosam men även för att leva ett liv som är det du vill leva och inte vad samhället eller omgivningen eller någon annan vill. Vi hamnar ju lätt i våra små roller och alla ska in i samma mönster istället för att, men vänta lite här nu, vill jag detta? Mår jag bara av detta? Så det vågar jag verkligen. Och det, särskilt som förälder så är det ju väldigt viktigt, och det finns ju råd, ja, som föräldraskap och inom kost. Det finns ju så otroligt mängder med råd vare sig vi vill ha dem eller inte. Så nu särskilt med tekniken, att varenda gång vi tittar på vår telefon så finns det ju massa olika nyheter eller tips eller tricks. Utan då är det ju hela tiden bara, vad vill jag, vad känns rätt för mig?
Fantastiska livsråd. jag kom på en sak som jag måste bara fråga dig, som du nämnde på tips 2 tror jag, och du har nämnt det förut också, just att ni går mycket barfota ute. Jag har stött på ett begrepp som jag inte kan någonting om, och det är grounding. Är det något du känner till?
Ja, absolut.
Nämna något superkort om det.
Det är bland det bästa du kan göra för din hälsa. Kort och gott.
Ja.
Det neutraliserar alla. Vi är ju födda och lever i kontakt med naturen. Vi är ju egentligen grottmänniskor. Men nu har vi ju skor och vi har isolerade hus. Och de flesta har ju nästan aldrig kontakt. Kanske någon gång på sommaren om de går och badar ungefär. Men vi är ju vana att vara så mycket i naturen. Och det faktiskt finns jättemycket hälsofördel också. Och jag vet, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det finns två jättebra dokumentärer i ämnet som tar upp om just alla hälsofördelar och hur det går till. Men bara en 15 minuter kontakt med naturen minskar inflammation till exempel. Och särskilt nu när det är så mycket strålning runt omkring oss. Har vi då kontakt med naturen så neutraliserar det de negativa och positiva jonerna som det handlar om och mycket sånt där.
Precis.
Men främst, det är ju vad man än ska testa eller tänka om det, så har det alltid varit att testa och bara känna hur det känns innan man ens försöker veta vad eventuella effekter det har. Mm. Just bara att våga försöka och känna, och hur känns det? Oftast känns det liksom, det känns lite lugnare och kom in i den rytmen.
Ja, så häftigt.
Ja, det är värt att försöka testa.
Ja, jag tror det var så sent som igår jag såg någon video där man tog upp det. Och man hade gjort, om det var 30-40 minuter någon hade gått ute, och så hade man gjort blodtest före och efter. Mm. Man såg tydliga skillnader i blodet bara de 40 minuterna. Ja. Och man pratade också om att de hade gjort några tester på MS-patienter, tror jag, som hade gått 30-40 minuter och kanske varje dag då i sig, men något förbättringar bara i att barfota ute.
Ja. Ja, jag har sett på scan på hjärnan också, se vad som händer med stressnivåer och den biten också. Och inflammation är ju en stor del, och det driver ju på sjukdomar, så att minska inflammationen. Och det är liksom gratis och tillgängligt för alla. Ibland är det lite kallt i Sverige, men det går. Ja. Vissa gör ju det året runt, vare sig det snö eller inte.
Precis. Ja, det jag funderar på när jag fick höra det här, det var, jag har gått i så kallade barfotaskor i stort sett i två, tre år. Trots att det är en tunn sula, vet du om det funkar det ändå? Eller måste man gå
så barfota? Ja, det måste ju gå. Det har ju med att göra med att känna marken och fotens små muskler och att du går på rätt sätt. Men det finns ju tunna sulor som har, det finns ju produkter som hjälper till att grounda. Det finns lakan och olika typer av produkter som kan hjälpa en. Men vad gäller skor så är det ju barfota.
Just.
Eller speciell sula. Ja. Annars så spelar ingen roll hur tunn den är egentligen.
Nej, precis. Ja, superspännande. Om man vill veta mer om dig nu, Var tycker du att man ska bege sig då på nätet?
Man kommer hälsa på. Jaha, du menar så.
Ja, just det. Vad är din adress?
Ja, jag bor ju hit i skogen i 24 timmar flyg härifrån. Men det går inga flyg ändå. Så att,
nej, precis. Inte.
Mestadels så finns jag på Instagram nu för tiden. För det är smidigt och bra. Så Kristin Sjödin heter jag på Instagram.
Ja, då lägger jag
länge. Och sedan Hälsotugg. Mm. På Facebook.
Just.
Och hemsida heter sjödin.online.
Just. Jag länkar allihopa i samband med intervjun också.
Tack så mycket.
Ja, superkul att du ställde upp på den här intervjun.
Det var roligt.
Ja, och det känns ju fascinerande att du sitter på andra sidan jordklotet. Och så har
vi det är häftigt.
Fått lära oss lite mer om tiny living som jag har varit lite nyfiken på faktiskt. Med det har varit jättemycket spännande information. Så
det var jättetroligt. Tack så mycket.
Och hälsa din man och dina barn och din hund.
Ja, det ska jag göra.
Ja. Så kanske vi hörs framöver.
Ja, det hoppas jag att vi gör. Mm. Detsamma.
Hej.
Hej.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.